Nu sender vi første afsnit ud af to med titlen Kampen for et racerent Sverige. Og det handler om samerne i Norden. Og sammen med Noah Agnete Metz skal vi i de næste cirka 25 minutter beskæftige os med svensk eugenetik, såkaldt raceforædling. Det var nemlig på mode i begyndelsen og midten af forrige århundrede, hvor forskere og videnskabsfolk stræbte efter at gøre Sveriges genetiske arv så ren som muligt. Og det var de svenske samer, der stod for skud. Det var dem, der af dele af samfundet blev opfattet som en underrace og et fremmedlegeme i den svenske nation.
Nu dykker vi ned i et mørkt kapitel af Sveriges historie. Dette er det første program af to om samer i Skandinavien, og det handler om såkaldt forædling af menneskerasen. Begrebet forædling af menneskerasen hører tæt sammen med eugenetik, der er ideen om, at der er menneskeraser, der er mindre værd i forhold til andre. Denne idé har i forskellige historiske perioder, som bekendt, været årsag til ufattelig meget menneskelig lidelse. Men hvad alle måske ikke ved er, at den har sin helt egen skandinaviske variant med det samiske folk i centrum. Sverige var neutralt under 2. verdenskrig og deltog ikke i de nazistiske raceforfølgelser, men i de samme år havde regeringen et helt andet internt racespørgsmål, som man tog meget alvorligt. Det galt samerne, eller lapperne, som de blev kaldt dengang. Men hvem er samerne egentlig? Det er den nordiske urbefolkning, der i 12.000 år har beboet et område, de selv kalder for Lapland. Lapland strækker sig fra Rusland over Finland, Norge og Sverige, og denne befolkning mener man har været til stede i Skandinavien længe før de blonde, blåede skandinaver gjorde det til deres hjem. I begyndelsen af 1900-tallet var mange beslutningstagere og forskere bekymrede over dette urfolks tilstedeværelse i den svenske nation og for de perspektiver, der lå i en fremtid, hvor to folks genetik, svenskernes og samernes, var blevet blandet sammen. På Uppsalas universitet eksisterede der fra 1926 til 1958 noget, der blev kaldt Rasbiologiska Institut. Det nåede at fungere i 36 år, og selvom der ingen ansatte er mere, er afdelingens billedarkiv stadig tilgængelig for offentligheden og kan også findes på internettet. Her er der opbevaret tusindvis af fotografier. Mange af dem er nøgenbilleder af mænd og kvinder, men under billederne er der ikke anført navn. I stedet er der ofte opført en racebetegnelse. Der er billeder af nordiske typer, tatere, jøder, og så er der samerne. Oprindeligt var det samiske folk ikke så højt som andre skandinavere. Mange havde lidt mandelformede øjne og lidt mørkere hårfarver, som hvis der var et fjernt ekko af en asiatisk fortid. Men andre er også lyse, som en hver anden gennemsnitlig skandinav. På nogle af billederne af samerne er disse stillet sammen med høje, blonde folk, der står med rank ryg ved siden af dem. Nogle af dem har let betuttede udtryk, børnenes skræmte øjne. De blonde, høje mennesker, de nordiske folk er velskabte. Det er tydeligt, at man vil have den, der kigger på billedet, til at sammenligne. Billederne forsøger at fortælle os noget specifikt, skabe en virkelighed, hvor vi skal nå frem til en konklusion om, at det er bedre at være høj og lys end lille og mørkløde. Eugenetik var grundtanken bag instituttets virke, og er teorien om, at fysiske egenskaber eller mangel på samme har indflydelse på et individs indre, dets sind og dets intelligens. I eugenetikken brugte man et begreb om pandehøjde og kraniumsmål for at bestemme, hvor det enkelte individ befandt sig på en slags human rangstige. Man opererede altså med en værdimåling, hvor lyse nordiske typer var i toppen, og hvor afrikanere og jøder lå i bunden. Tit mente man også, at årsagen til, at en person blev kriminel, eller på en anden måde udviste asocial adfærd, var at finde i vedkommendes fysik. Det mest ekstreme tilfælde, vi har af forbrydelser begået på baggrund af eugenetiske idéer af nazismen. En fanatisk dyrkelse af en idé om arisk racerenhed, der førte til holocaust og mord på en række minoritetsgrupper. Den historie er almen kendt, Men måske er den nordiske variant af eugenetikken det mindre, for der var forholdsvis få jøder og tatere eller afrikanere i Sverige i det forrige århundrede. Men der var derimod mange samer. Og det var primært dem, som Instituttet for Racebiologi i Uppsala beskæftigede sig med. Det svenske Institut for Racebiologi blev grundlagt af Herman Lundborg, som også ledede det i mange år. Det var hans idé, og han kan med lidt god vilje kaldes for racebiologiens fader i Sverige. Lundborg var ikke ene om sine raceteorier, hvilket det faktum, at hans institut var statsfinansieret vidner om. Der var allerede i Sverige en stor interesse for spørgsmålet om racer. Racebiologisk forskning var altså ikke importeret, men trækker tråde til en af de berømteste svenskere nogensinde, botanikeren Carl Linné. Og for at høre mere om det, har vi inviteret professor emeritus Gunnar Broberg på Lunds Universitet til at fortælle om de mindre kendte sider af Linnés forskning. Hvad er det, som Carl Linné er berømt for?
Linné havde et jätteprojekt, som han försökte genomföra, att klassificera, namnge, inventera alla världens, inte bara växter utan också mineraler och djur, i ett arbete som han kallade för Systema Nature. Så Linné är väldigt mycket citerad. Wikipedia hade för några år sedan en genomgång av flest nämnd berömd människa i historien. Och där vann Linné före Jesus och Hitler och allihopa.
No, okay. Hela hans system för liksom att måla och väga naturen. Hvordan spelade det in på studiet av race i Sverige?
Linné klassificerade allt som man kände till, kan man säga. Också människan.
Yeah.
Så att om vi heter Homo sapiens, så är det Linnés namn på oss människor. Och sen klassificerade han inom Homo sapiens olika, som han kallade, varieteter. Variationer utav människoarten. Och där talar han alltså inte om raser utan om varietates. Och där har han då en lista. Lägst sätter han afrikanen. Högst sätter han först europeen, men sen ändrar han sig och sätter allra högst i amerikanen. Och med det ingår också samen, vilket kanske kan överraska. Men han har en väldigt både romantisk och av egen erfarenhet grundad positiv bild av samerna. För han reste upp i Lappland 1732. Och så ser han då ett liv som är väldigt annorlunda än stadslivet i Sverige. Så han har samen som ett sorts exempel på naturligt liv. Han är lite grann en rousseauan för Rousseau.
Kan man säga han så samerna som de ädle ville, måske?
Ja, det är den ena sidan av hans syn på samerna. Han vill också utnyttja Lappland för kolonisering. Så att då är samerna inte lika mycket värda, utan det pendlar mellan en starkt positiv bild och en mera ett utnyttjande utav samernas land.
Hvordan lod Herman Lundborg sig inspirera av Linnés arbete?
Det finns en stark taxonomisk klassificerande ordnande tradition i svensk vetenskap. Som sagt, Linné använder inte begreppet ras, utan det kommer i slutet på 1700-talet. Och Lundborg, han sätter Linné som någon sorts pionjär för det han gör. Där har Linné en framskjuten plats som pionjär.
Lundborg var sympatisk indstillet over for nazismen, hvad han dog for det meste holdt for sig selv, selvom det stod til at læse i hans privatkorrespondance. Men racespørgsmålet i Sverige var en anden sag. Han var overbevist om, at det svenske folk skulle reddes fra raceblanding, og han holdt sig i kontakt med nazistiske ideologer. Flere gange rejste han til Berlin for at forelæse for andre raceinteresserede forskere. Det er en stille, tikkende, tidsindstillet bombe, der rækker ind i samfundets kerne og er rettet mod folket selv, sagde han. For Lundborg var det ikke jøder, men samer, der udgjorde den store trussel. Han så det som sin store opgave at forske i den perfekte svensker, i forædlingen af mennesket. Forskningsarbejdet på Racebiologisk Institut gik ud på at underbygge teorien om, at raceblanding var dårligt og lægge et videnskabeligt fundament, der ville kunne bruges politisk til at stoppe raceblandingen. I første omgang satte Lundborg den opgave at tage til Nordsverige, der traditionelt var hjem for størstedelen af den samiske befolkning i landet. Han ville undersøge befolkningens fysiske egenskaber. Dette forhavende optog i den grad hans tid, at han blev kritiseret for at forsømme det administrative arbejde på universitetet i Uppsala. Han kunne bedre lide at være på feltarbejde, end at sidde på et kontor. Nordsverige var dengang, som til en vis grad også nu, først og fremmest store naturområder med åbne vidder, brusende elve og høje bjerge. Når Lundborg og hans assistenter ankom til en landsby, blev indbyggerne udsat for anatomiske undersøgelser, herunder kraniumsmåling, for derefter at blive klædt af og fotograferet nøgne, som eksempler på en menneskerace.
Intakta tänder.
Vad ska ni göra?
Tre komma två. Bra. Då kan gå dit bort, ställa sig, ta av sig kläderna, gå på bänken.
Lydsporet vi hører her er fra den prisbelønnede film Sami Blood. Den er skrevet og instrueret af Amanda Kernel, der i 2016 vandt på Filmfesten i Venedig for bedste instruktør af en debutfilm. I filmen følger vi en ung samisk pige, der gør oprør mod de gældende normer. Hun kan ikke finde sig til rette i den traditionelle samiske livsstil og vil gå i skole, i stedet for at beskæftige sig med rensdyr opret, som resten af familien gør. Hovedpersonen bliver mødt af en mur, da hun forsøger at trænge ind i det omgivende svenske samfund. Der er ingen, der vil have noget at gøre med en samer. Helt forfærdeligt bliver det, da hun gennemlever en kærlighedshistorie med en svensk dreng. Hun tilhører en underrace og skal ikke tro, at hun kan finde sig en plads blandt de rigtige svenskere. Den svenske folkestamme blev altså undersøgt, og kun dem med gode genetiske arveanlæg skulle opfordres til at forplante sig. Og det var kraniumstørrelsen, der afgjorde, hvem der var rigtige svenskere. Hvis man var højpandet, var man af den nordiske type. Hvis man var lavpandet, var man samer. Man kunne ud fra tabellerne påvise, at indbyggerne i Nordsverige generelt havde kortere og rundere kranier end indbyggerne i Sydsverige. Mindst 47.000 svenske personer blev undersøgt. De blev registreret af medarbejderne på Racebiologisk Institut, der blandt andet noterede højde, vægt, pandebredde, øjenfarve og næsebredde. Lundborgs minutiøse organisering af det statistiske materiale var til stor inspiration for tyske kollegaer, der arbejdede på at gøre Tyskland racerent. Det lykkedes ikke at bevise skadeligheden af raceblanding. Vi er kun efterladt med et hav af optegnelser, men det var der heller ikke i samtiden noget stort pres på Lundberg for at gøre. Det var de færreste, der overhovedet fik øje på, at der var et missing link i hans teorier. Og konsekvenserne af hans arbejde udeblev ikke. Racebiologisk Instituts forskning lagde grunden for et uhyggeligt fænomen i svensk historie. Sterilisering som racehygiejnisk redskab.
Institutet för rasbiologiet grundades då 1921 för att efter kriget, första världskriget, och då tycker man att en översikt av befolkningsfrågan och rasinvandring och så vidare hör till. Sen är ju då rasbiologin på 1910-20-talet väldigt grov, kan man säga, och Herman Lundborg den som är demagog och har väldigt tydligt budskap om hur samhället håller på att degenerera. Den rasbiologin som gäller på 1920-talet, som man brukar kalla för mainline eugenics, eller huvudfåran för rasbiologin, den visar sig inte fungera. Alltså det finns i den svenska statliga rasbiologiska institutet löften som om att man ska få ordning på svensk befolkning, som man på 1930-talet inte alls tycker är uppfyllda från politikernas håll. Steriliseringsfrågan, den har börjat redan tidigt på 1900-talet och börjat att utredas och lagstiftas om 1934. Så då avkopplas, kan man säga, steriliseringen från Rasbiologiska institutet och går under Medicinalstyrelsen.
Kan du fortælle os noget om, hvornår begyndte man at sterilisere samerne?
Steriliseringen började 1934, men riktigt att följa det med statistik och med handlingar och sådant går på allvar först från 1941. Det är alltså två lagar, en 1934 och en 1941, där steriliseringslagen utvidgas 1941. Sen är det så att av 63 000 steriliserade fram till 1975 är det svårt att säga hur många som är samer.
Okej, okay. så det är ett samlat tal på dem som blev steriliserade.
Ja,
63 000. Hur utvalde man de folk som skulle steriliseras? Hur bestämde man vem som skulle steriliseras?
Ja, det är också olika indikationer. Man kan sterilisera någon på eugenisk indikation, alltså på rasskäl. Men man kan också sterilisera utifrån medicinsk indikation, det vill säga att den som befaras bli gravid klarar inte av att föda barn. Och sen för det tredje så kan man också sterilisera utifrån social indikation, att det barn som skulle födas utav den här modern, för det rör sig hela tiden allra främst om kvinnor, hamnar i en miljö som är skadlig för ett barn.
Så man gick in och bestämde att hvis en kvinna för exempel var i ett socialt belastet miljö eller var mycket fattig, så skulle hon steriliseras?
Jo, man kan ha en steriliseringsfråga genom anmälan från fattigvårdsstyrelsen i en socken, från olika anstalter, från läkare.
Och hvordan såg offentligheten på den här steriliseringskampanjen?
Ja, samtidigt som steriliseringsfrågan ökar i omfattning så minskar intresset från allmänheten.
Så det var, ju mer man gjorde det, ju mindre var folk intresserade?
Ja, det kan man kanske sammanfatta det som. Samtidigt också så kom ju andra inslag som en del av modern medicin. Det här är en del av modernisering. Kanske moderniseringen inte enbart en positiv rörelse. Det kan gälla lobotomi och kastrering som kan tilldra sig mer engagemang.
I hvor høj grad var den her kampagne forbundet til idéerne fra Rasbiologisk Institut om forædlingen af mennesket?
Ja, altså det ytterst så finns ju den förhoppningen från förespråkarna för rasbiologi, rashygien, eugenik. Samtidigt så visar det sig att det framförallt handlar om ekonomi, alltså att man vill ha så billiga vårdkostnader som möjligt. Och man kan inte heller se någon direkt framgång i, alltså att det minskar med feeble-minded, sinnesslöa som man sa på svenska. Det är som att tömma oceanen med en tesked, är det någon som har sagt. Det ger ingen sån framgång som han hade lovat från början, om en renrasig, stolt, arisk befolkning.
Så det var en idé om att man ville förädla rasen med den här politik. Man ville göra svenskarna mer ariska på en eller annan måde.
Alltså det är ju en argumentation som tilltalar vissa i ett samhälle som vi kan märka under andra världskriget till exempel, att där lever föreställningen och förhoppningen om en sterilisering till en bättre befolkning. Herman Lundborg är ju själv uttryck för just den här vägen mot en nazistisk rasbiologi.
Beslutningstagarna, politikerna, vad
syns det? Ja, man kan nog säga att inledningsvis, och som det visar sig också med Rasbiologiska institutets instiftande, att det finns en sorts gemensam uppslutning och intresse för rasbiologin. Medan den, när den inte har den framgång som man trodde mitten på 30-talet, krymper och förändras och blir till medicinsk genetik. Och samtidigt så kan man förvånas över att den så länge lever kvar. Alltså beteckningen Rasbiologiska institutet finns kvar fram till 1957 i alla fall.
Och vannår ändde denna här sterilisationskampanj och varför höll man upp med att sterilisera folk?
Befolkningsfrågor från början på 1920-30-talet uppfattas som en, som man sa, allt för allvarlig fråga för att den enskilde individen skulle besluta om den. Men på 1950-60-talet så har den enskilde individen, ja, man kan säga att människan har fått en mer individualistisk karaktär. Och sen kan man också lägga till, som jag tror är viktigt, man kan lösa befolkningsfrågor på ett annat sätt genom preventivmedel.
Socialpolitik.
Så, just det. Så att pillret är viktigt i den här avslutningen från 1950-talet och framåt. Alltså man behöver inte gå fram med kniv, utan man kan gå till apoteket och få en karta med p-piller.
Lundborg havde brug for mange assistenter til det praktiske arbejde med optegnelserne i Nordsverige, og de skulle kunne tale finsk eller sami for at kunne kommunikere med de lokale indbyggere. Deraf fulgte, at en del af hans ansatte tilhørte den ikke-svenske race, de var samer. En af dem var en ung kvinde i slutningen af 20'erne ved navn Maria. Da de mødtes, var der cirka 25 år mellem hende og Lundborg, hvilket dog ikke forhindrede, at han indledte en affære med hende. En affære, der i 1927 udmundede i fødslen af en lille dreng, som Maria kaldte for Allan. Der var ikke i første omgang nogen registreret far til barnet, og myndigheden tog sønnen fra hende. Kort efter fik hun et job på Uppsalas universitet som rengøringsdame. Det gjorde hende i stand til at skabe en lille tilværelse for sig selv og sønnen, ikke langt fra den store forsker på Rasbiologisk Institut, der var faderen til barnet. Lundborg anerkendte sønnen i 1935 og giftede sig med Maria i 1936. Da han blev pensioneret fra instituttet, flyttede han ind til hende, og efter hans død fik Maria tilkendt viceværtboligen på instituttet, hvor hun boede indtil sin død i 1963. Lundborgs egen prestige var blevet kraftigt undermineret af hans relation til Maria. Efter alle årene som racebiologiens berømte forkæmper havde han selv, på eget initiativ, fædret et individ, der var en blandingsrace. Hans kærlighedsliv var dermed en total undergravning af hans professionelle virke. Han døde midt under 2. verdenskrig i 1943, før verden fik øjnene op for de frygtelige konsekvenser af racebiologi i Nazi-Tyskland. I dag er Hermann Lundborg begravet på Uppsalas Universitets kirkegård ved siden af den første kone Tyra, sin anden kone, den samiske Maria og børnene fra begge relationer.
Det var professor emeritus ved Lunds Universitet, Gunnar Broberg fra afdelingen for idé- og lærdomshistorie, der fortalte til Nora Agnete Metz.